Hej och varmt välkomna till veckans avsnitt av Fannys förebilder, som den här veckan gästas av Nyamko Sabuni. Hon har gjort en häftig resa, både som integrations- och jämställdhetsminister, hållbarhetschef på OF och numera partiledare för Liberalerna. Vi hade ett samtal bland annat om hur vi ofta är snabba att sätta människor i fack. För visst är det så att vi på grund av våra fördomar kan vara ganska snabba att göra just det. Vi pratar också om hennes tid på OF där hon vidtog ganska radikala åtgärder för att driva frågan jämställdhet, vilket jag tyckte var superintressant eftersom jag tror att det ibland är precis vad som krävs för att det ska hända något. Det är också ett samtal om hennes syn på feminism, vilka förväntningar det finns på kvinnor, varför pojkar snart kommer halka efter om de inte skärper sig och varför hon inte skulle uppmana andra till att ta mera plats. Med andra ord, ett väldigt intressant avsnitt. Då säger vi hej och varmt välkommen till Nyamko Sabuni.
Tack.
Nu är jag på ditt kontor.
Mm.
Det är alltid lite nervöst när man går in här och ska gå igenom säkerhetskontrollen.
Ja, jag förstår det. Och det gäller faktiskt oss alla, också vi som jobbar här, måste gå igenom säkerhetskontrollen. Mm. Men nu är vi i ett fint rum. Vi kallar det för Olin-rummet.
Ja.
Bertil Olin var ju en av de mest framgångsrika partiledare för Folkpartiet, Liberalerna.
Mm.
Så att det är alltid trevligt att komma in hit och se ett porträtt av honom och känna att det finns hopp för framtiden.
Hopp om framtiden.
Hopp om framtiden. Hopp om storhetstid igen.
Ja, precis. Och du är ju partiledare för Liberalerna.
Mm.
Men du har ju gjort en häftig eller intressant karriär, för du började ju inom näringslivet, eller hur?
Ja, jag började faktiskt riktigt inom föreningsliv till och med.
Ja, precis. Aktiv inom politiken som ung också, eller hur?
Inte jätteung, äldre än många andra. Jag var 26 år gammal när jag gick in i politiken. Mm. Så att jag höll mig borta från politiken ganska länge.
Mm.
Jag är ju barn till politiska flyktingar och
precis,
tyckte politiken var väldigt besvärligt. Och min far satt i fängelse för sina idéer och sin kamp. Och som barn och tonåring så tog det tid innan jag insåg att jag faktiskt bor i ett land där man kan vara politiskt aktiv och fri. Det vill säga, jag bodde nu i en demokrati. Det tog tid att ställa om. Så länge visste jag att jag inte ville bli politiker.
Ja, för han var politiskt aktiv i Kongo, eller hur?
Ja.
Och du kommer från Burundi som 12-åring.
Ja, eftersom han var politiskt aktiv i Kongo då, som motståndspolitiker i en diktatur, så föddes jag. Han bildade familj i exil i grannlandet. Så att han hade familj i Burundi och så var han aktiv i Kongo. Och så där är jag född och uppvuxen tills jag kom till Sverige som 12-åring.
Och det var Amnesty som hjälpte er att komma hit, eller hur?
Amnesty som hjälpte min pappa.
Mm.
När han var på flykt så hjälpte de honom att hitta ett land att komma till. Och han önskade först och främst att komma till ett fransktalande land.
Mm.
Frankrike, Belgien eller Quebec.
Mm.
Men inget av dem, Quebec i Kanada. Men inget av de länderna kunde ta emot honom. Så då svarade Sverige att de hade plats för honom och hans familj. Så landade han här i Sverige.
Och hur gör man det? Att komma som 12-åring till Sverige som invandrare för att sen bli partiledare? Det är jätteimponerande, tycker jag.
Ja.
Hur tror du att du har positionerat dig längs vägen?
Jag har inte positionerat mig på ett speciellt sätt. Jag har nog följt mitt intresse och drivkraft.
Mm.
Jag vill befinna mig och göra saker där jag känner att jag gör skillnad.
Mm.
Saker som gör nytta, inte bara för mig utan också för andra, för min omgivning.
Mm.
Så att jag nu är partiledare har ingenting med positionering att göra, utan det är bara en drivkraft att jag ser att vårt samhälle mer och mer präglas av orättvisor. Det var det som fick mig att gå in i politiken som 26 år gammal. Att jag insåg att personer med invandrarbakgrund inte alltid fick de förutsättningar som vi behöver för att kunna vara vårt bästa jag. Och jag grundade Afrosvenskarnas riksförbund och jag argumenterade för hur man skulle bedriva integrationspolitik i Sverige. Jag debatterade med politiker, utredare, myndighetschefer. Men ingen tog tillvara de erfarenheter som jag och andra, i det här fallet afrosvenska, men också andra invandrare hade med sig och hade genomgått. Så det var först då som jag kände att kan inte jag göra min röst hörd som aktivist i en förening, då får jag gå in i politiken där besluten fattas. Så kom jag in i Liberalerna och Folkpartiet. Så det är egentligen, det är ingen positionering, utan det är bara att göra matematik. Var påverkar jag mest för att göra störst nytta? Och sen så är jag nyfiken nog, så antingen söker jag mig dit eller så tackar jag ja till det som erbjuds.
Men det är ju ändå så att vi säger ju att, alltså att ta sig in i politiken och ta sig till den position som du är. Det krävs, för vi säger att det är svårare för kvinnor att liksom positionera sig och få det gehöret. Det är så många kvinnor som upplever att de inte får gehör längs sina karriärer. Jag gick ut med en undersökning till 1000 kvinnor, varav 70% upplever att de blir liksom satta i det här lilla gummanfacket längs vägen. Har du själv upplevt det?
Ja, så är det nog. Vi blir nog alla satta i de där facken på ett eller annat sätt. Frågan är hur mycket vi vill låta det påverka oss. För det är också det, när man upplever det där så kan det också leda till att man blir mer passiv, man blir mer försiktig. Man törs inte riktigt kasta sig ut där och konkurrera med andra. Och framförallt ska jag säga att konkurrensen gentemot kvinnor eller personer med invandrarbakgrund är mycket, mycket större än den konkurrens som en vit medelåldersman möter. Speciellt i politiska sammanhang. Och det märker man när man ska fastställa listor till riksdagen eller till kommun och landsting. En man är det få som vill utmana på en plats, om man inte börjar komma väldigt långt ner. För det ska man ju säga, det är inte heller alla män förunnat att inta maktpositioner. Nej. Men en man högre upp på listorna, där är det väldigt få som utmanar. Så fort första kvinnan kommer, då är det fler som utmanar. Framförallt också andra fler kvinnor. Så fort en invandrare kommer upp som namn på en plats, då är det ännu fler som utmanar. Också då nu personer med invandrarbakgrund. Så att konkurrensen är mycket, mycket större.
Vad tror du det beror på?
Men, man tror ju att det är lättare att vinna över en kvinna. Man tror att det är ännu lättare att vinna över en invandrare. Och så är det kanske. Men jag har nog aldrig låtit det där påverka mig på det sättet. Jag är medveten om det. Jag ser att det sker. Men jag låter inte hålla mig tillbaka. Nej. Det är väl det kanske som är skillnaden mellan mig och många andra. Jag har nog hela mitt liv behövt bevisa mig själv. Och jag har kommit att uppskatta det. Jag vill inte. Det pratas väldigt mycket om den uteblivna Sabuni-effekten. Och jag tänker, skulle det gå bra för Liberalerna bara för att det är jag som är partiledare? Inte beroende på vad jag presenterar för politik, vad jag tycker och säger. Utan bara för att nu är det jag här. Det är ju ganska sjukt. Jag menar, så dumma är inte väljare. Så att jag uppskattar verkligen att väljarna är lite återhållsamma, undrande, nyfikna. Och följer vår resa. Och jag är övertygad om att jag kommer nå fram till väljarna så småningom. Jag har ju tid på mig, jag har 2 år på mig. Så att jag är inte alls orolig. Men att bevisa sig själv gång efter annan kan ju till slut för många bli uttröttande, utmattande. För mig är det nog bara en drivkraft.
På vilket sätt bevisar du dig själv då?
Jag bevisar mig varje dag skulle jag nog säga. När jag står och talar i olika församlingar också inom ramen för inför mina egna medlemmar. Det är ju inte så att alla våra 15 000 medlemmar har träffat mig. Många har ju sett mig i tv. Många har hört andra rosa mig. Många tycker kanske att ja, den intervjun gick ju bra. Hon sa kloka saker. Men håller hon verkligen liksom hela bredden som partiledare?
Mm.
Och när jag åker runt och träffar medlemmar så sitter det alltid någon där som sen ska komma fram och säga... Jag menar, det här är säkert en komplimang, men för mig kan det också låta som att ja, du levde upp till mina förväntningar. Ja, trodde du inte jag skulle göra det?
Nej.
Jag är ju partiledare. Klart att jag ska leverera och jag ska leva upp till dina förväntningar. Varför skulle jag annars blivit vald?
Nej, men precis.
Och jag tänker att för de som säger det så är det nog mer bara att säga att kul, tack för en intressant dragning.
Mm.
Jag har lärt mig en hel del. Och jag är glad och jag ser att det här kommer gå bra för oss som parti. Det är ju väl så man borde uttrycka sig. Men det finns någonting där underliggande. Nu är det en kvinna med invandrarbakgrund. Hur mycket vet hon egentligen?
Men det måste ändå vara en tung roll att bära. Liksom, att alltid behöva bevisa dig både för att du är kvinna och att du har invandrarbakgrund. Men det kanske triggar dig liksom.
Det triggar mig jättemycket. Så att det, för mig är det inte tungt att bära, men jag är så medveten och har träffat så många som tycker att det är tungt att bära det. Och jag förstår, för det är tungt. Ingen ska behöva ha det så att man måste bevisa sig själv hela tiden. Men jag har nog hittat mekanismer att göra det till min grej. Att liksom bevisa att jag kan och också på det sättet få fler som kan identifiera sig med mig och känna och förstå att de kan.
Mm. Har du någon gång med det här? För vi uppmanar ju ofta kvinnor att ta plats. Vi säger att kvinnor måste ta för sig mer, ta plats i näringslivet. Men när man gör det så kan man ju ibland få lite kritik för det. Det vill säga att man kanske är en bitch eller man är lite för hård. Eller man är... Det här har du säkert hört talas om. Är det något du har mött längs vägen?
Jag hör att kvinnor får det rådet. Jag skulle nog aldrig ge det råd till någon.
Nej.
Jag tycker ta plats låter så... Jag vet inte, det låter inte riktigt värdigt. Varför ska jag ta plats? Jag ska bara vara mig själv. Jag ska liksom visa vad jag kan på lika villkor som någon annan. Jag ska också ge andra utrymme och visa vad de kan.
Mm.
Jag tycker nog att vad jag skulle ge för råd till kvinnor i de här fallen, det är ju det här. Säg aldrig nej av massa olika skäl som är irrelevanta när du får frågan om ett uppdrag, ett arbete. Tänk igenom i så fall istället vilka villkor, under vilka villkor vill du göra detta och ställ de kraven. För det är ju alldeles för många som också säger nej när de får chansen. Å andra sidan har jag också mött de då som ska ta plats och som också vill ta plats på en position i ett arbete de kanske inte riktigt är färdiga för.
Nej.
Och det tycker jag är lika illa. Inte minst för oss kvinnor. Jag menar, när en man misslyckas med ett uppdrag så är det denna enskilde man som har misslyckats. När en kvinna misslyckats så tar det tid innan andra kvinnor får chansen. Jag hoppas att vi snart befinner oss i en tid där varje enskild kvinnas misslyckande tillskrivs bara denna kvinna och inte hela kollektivet kvinnor. Men vi är inte där ännu.
Nej.
Men jag reagerar över liksom båda dessa bilder av att varför för ofta säga nej till någonting som ingen skulle fråga dig om du ska ta det här uppdraget eller jobbet om de inte trodde på din förmåga. Och klara det kan jag lova er. Ingen skulle ställa en sån fråga till en kvinna om man inte trodde på henne.
Nej.
Och samtidigt, ha inte så jättebråttom att inta positioner som man inte heller ännu är redo för. För jag har också sett tjejer, kvinnor misslyckas då. Så jag skulle säga att man ska vara trygg i sig själv, man ska veta vad man kan, man ska visa vad man kan. Men inte hålla på med spelet, ta plats. Var dig själv.
Att ta plats så som du är.
Efter det, liksom. Ja, så som det är. Med det du kan. Och ibland också kanske bara betrakta och låta vissa saker bara passera. För att de många gånger är inte ens viktigt. Det kan vara irriterande, men det är inte viktigt.
Jag har
länge funderat på vilken typ av samarbetspartners jag kan ta in i den här podden. För jag vill att innehållet i min podd ska tillföra er som lyssnar ett riktigt värde. Därför är jag så glad att kunna presentera min nya samarbetspartner, MT Utbildning, som drivs av Mia Törnblom. Och på vilket sätt tillför det här samarbetet er värde, kanske ni undrar då? Jo, för att det som jag och Nyamko pratar om i den här delen av avsnittet, alltså att ta plats som man är, visa vad man kan och inte låta saker som när vi blir förminskade påverka oss. Det kan bli lättare om vi tränar på vårt självledarskap. Om vi arbetar bort de hinder som kan stå i vägen för vår kommunikation och vårt samspel med andra, ja, då fungerar det mesta faktiskt bättre. Vi behöver först våga se och förstå våra egna reaktioner, styrkor och svagheter för att kunna förstå de människor som vi har runt omkring oss. Därför är jag jätteglad att kunna berätta för er att om ni genom att ange rabattkoden FANNY200 kommer att få 200 kronors rabatt på Mias digitala utbildning i just självledarskap. På hennes hemsida mtutbildning.se så kan ni välja mellan två olika utbildningar. En på 4 månader och en på 8. Då kan ni välja vad som passar er tid och plånbok bäst. Jag kommer att länka till Mias hemsida i beskrivningen på det här avsnittet. Så om ni är nyfikna, då kan ni kika in där. Och glöm inte att ange rabattkoden FANNY200 som ger er hela 200 kronors rabatt.
Vad tror du beror på att kvinnor blir representanter för hela sitt kön då? För det är ju återkommande och jag vet att många av mina gäster har ju sagt att de har jobbat extra hårt. De har liksom, du vet, ansträngt sig extra mycket, varit extra duktiga bara för att bana väg för andra kvinnor.
Mm.
Det blir ju också en utmaning.
Mm.
Och det blir ju skevt för att uppmana vi återigen kvinnor att liksom anstränga sig ännu mer, jobba ännu hårdare.
Ja.
Varför tror du att vi blir representanter för hela våra kön?
Men det blir ju så, när man är pionjär så blir man ju också representant. Och det ska vi säga, vi är väl inte pionjärer längre som kvinnor på många håll, många sektorer. Men mentaliteten tar ju tid att ändra på.
Mm.
Jag tänker att jag som svart kvinna, partiledare för ett riksdagsparti, ett av Sveriges mest anrika partier, det är klart jag anses vara pionjär. Och nu ska jag då bära upp något slags, du kom som flyktingbarn och nu är du liksom partiledare och det verkar så otroligt att det händer. Och jag känner så här, varför skulle det vara otroligt att det händer? Jag bor här, jag har studerat här, jag verkar här. Så det är väl bara naturligt att jag, precis som någon annan, kan ta sig upp till den här positionen.
Mm. Jag tycker ju också det, men jag tycker att det är sjukt imponerande ändå.
Ja, men vi kan ju imponeras av alla som lyckas inta de här positionerna. Inte bara för att man är kvinna eller för att man är invandrad. Alla som lyckas bli partiledare har ju gjort någonting rätt och har förmodligen också jobbat hårt.
Mm.
Så det har du ju rätt i. Mm. Men när vi imponerar så låter vi det många gånger återgå till att för att du är, alltså ett antal attribut som är
irrelevanta liksom.
för det man har åstadkommit.
Varför tror du vi är så besatta av att sätta folk i fack då? För man sätter ju dig i ett fack liksom på något sätt ändå, som du säger nu.
Ja, men det är väl kanske ett enkelt sätt för människor att sortera egna tankar. Så blir det så. Hur mycket vi än önskar att alla ska behandlas lika och det är kompetensen först. Och, så är det inte så riktigt. Vi styrs ju väldigt mycket av just den vi tycker liksom påminner om oss själv, den som vi tror att vi kan bli nära kompis med, den som vi tror delar våra värderingar, vårt sätt att vara. Så är det, och det gäller ju för män som för kvinnor. Men jag tänker på att ju flera kvinnor nu som träder in i utbildningar. För nu dominerar ju kvinnor på högre utbildning. Det var ju inte så länge sedan som kvinnor inte hade tillgång till högre utbildning. Det var inte så länge sedan som kvinnor inte kunde bli företagare. Eller som kvinnor var förbjudna att visa typ av jobb som bagare till exempel. Det var inte möjligt för en kvinna att vara bagare.
Nej, fram till 1939 fick man väl sparka kvinnor som gifte sig och skaffade
barn. Ja, men exakt. Så det får man ju inte glömma också, det tidsperspektivet. Och det här har ju då, och i politiken, det här har ju männen gjort i tusentals år.
Mm.
Och då är det så att hur bråttom vi än har att på 100 år, om vi räknar då från rösträtten och så vidare, ska lyckas skapa denna jämlikhet. Ja, det är liksom, man kan önska det, men vi ser att så har ju inte skett. Och det innebär att vi har fortfarande mycket kvar att göra och måste fortsätta jobba med jämställdhetsfråga och jämlikhetsfråga. Det får man inte glömma, för att det finns ju ändå olika typ av maktordningar också. Alltså. Det är inte bara könsmaktsordning.
Nej.
Det finns också maktordningar gentemot hudfärg, gentemot infödd eller invandrare, gentemot funktionsnedsättning eller inte.
Mm.
Så maktordningar är många som vi behöver jobba med.
Mm.
Och det är ju det som är liberalismens storhet. Där vi säger att det är människan i centrum, och det människan är och det människan kan. Inte liksom de yttre attributen, de är oväsentliga.
Mm. Men du pratade om innan det här att vi liksom vill ha folk som är som oss själva. Det finns ett ord som heter homosocialitet, som liksom beskriver just det här att män premierar varandra i näringslivet och har gjort. Hur går vi ifrån det, tror du? Förstår du, hur utmanar vi män i det tankemönstret?
Fast det tycker jag vi har gjort väldigt bra i Sverige och i Norden och så vidare, och andra länder tittar på oss och så lär sig och låter sig inspireras att jobba på samma sätt. Så det är nog bara att fortsätta den kampen. Och jag börjar nog känna det att det är klart att kvinnor dominerar utbildningar och kvinnor kommer ut, och så tar det tid innan kvinnorna får den här erfarenheten och åren, och vi kommer att börja ta över också chefspositioner både inom den offentliga sektorn och inom det privata. Det är jag övertygad om att vi kommer att göra. Men för våra barn idag så tänker jag också att det finns anledning att reflektera över hur det går för pojkar i skolan idag och vad det kommer att innebära för deras framtid sen. Vi får heller inte förblindas av att jämställdhet alltid handlar om att det är kvinnor som är de som förlorar, alltså som är det förtryckta könet, utan det kan också ganska snart komma en tid då männen halkar efter, därför att pojkarna har inte fått den uppmärksamhet de också behöver. Och helt plötsligt så sitter vi där, många starka kvinnor, och tar över. Och jag tror heller inte att världen blir bättre för att kvinnor tar över.
Nej, det ska ju från vara männen, jämställdhet.
Utan det ska ju vara jämställt, och det ska vara de individuella förmågor som är avgörande för vad vi gör och var vi hamnar någonstans. Så vi får inte glömma den dimensionen heller. Men jag är ju övertygad om att utvecklingen går framåt. Det vill säga, kvinnor tar mer och mer plats.
Mm.
Men vi har fortfarande en lång väg kvar att gå.
Det har vi ju. Och du gjorde ju ett väldigt häftigt jobb på OF.
Mm.
Du gick ju ifrån att vara jämställdhets, alltså integrations- och jämställdhetsminister, tillbaks till näringslivet, eller hur?
Mm.
Och blev hållbarhetschef på OF.
Mm.
Och då fick ju du ett pris av chef 2019 som årets hållbarhetschef.
Mm.
Och mycket av det var väl för att du fick in kvinnor, eller hur? I ingenjörsbranschen som är ganska tuff.
Ja, precis. Just det, årets mångfaldschef till och med.
Mångfaldschef. Ännu finare.
Precis. Nej, men när jag blev hållbarhetschef så sa min chef att jag inte bara skulle jobba med miljöfrågor och mänskliga rättigheter och så, utan att jag också skulle ta mig an att hjälpa HR med att få fler kvinnor till OF.
Mm.
Och sen under arbetets gång också så tyckte jag att vi borde jobba med att också få in fler med invandrarbakgrund till OF. Så det arbetet satte vi igång. Och vad det handlade om var ju helt enkelt att det finns många skäl varför det inte finns kvinnor inom tekniska branscher. Delvis för att det är väldigt få människor som vet vad man gör av sin tekniska utbildning. Och det är många människor som tror att tekniska utbildningar handlar om matte, matematik, så som man känner igen den från grundskolan och så vidare. Så att det finns ett skäl att också beskriva vad ingenjörer gör. Det är liksom, det är människor som löser problem. Och är det någonting vi kvinnor gillar att göra så är det att lösa problem. Så att det, man måste beskriva de här utbildningarna mer för vad de är. Så att det finns ju alltid liksom skäl till att vi är så få kvinnor här på OF därför att det är få utbildade kvinnliga ingenjörer. Mm. Ja, och det är ju säkert sant så. Men nu finns ju i alla fall 25%, nu är till och med kanske 28% senaste siffror jag såg som är ingenjörer, kvinnor och ingenjörer. Vem säger att inte många av dem ska vilja jobba på OF? Vi är jättestort för, eller vi var då, vi är, de är.
De är, du är inte kvar,
de är, jag är inte kvar där längre. De är jättestort företag och det är klart de ska kunna vara attraktiv för flertalet kvinnor i branschen. Det vill säga, vi måste ju konkurrera mot andra, de måste konkurrera med andra teknikföretag. På samma sätt som vi konkurrerar om marknadsandelar så måste man kunna konkurrera om den kompetensen som kvinnorna besitter. Och det var det som var utgångspunkten. Så bort med alla skäl till varför vi är för få och istället hitta lösningar till hur vi kan bli fler. Mm. Och sen ska vi tillsammans med andra företag se till att fler tjejer vill utbilda sig till ingenjörer som andra steget. Men första steget är att locka och attrahera de kvinnor som redan finns.
Mm.
Så det var så vi satte igång helt enkelt.
Vad var det för lösningar du hittade då? Women's Month bland annat.
Eller? Ladies Month.
Ja, Ladies Month.
Ja, det var det vi använde egentligen för att få uppmärksamhet på det arbete vi satte igång. Egentligen var det mycket annat grundläggande som vi gjorde. Det här med hur våra rekryteringsannonser såg ut. Det var ju, OF har ju många manliga chefer då. Och alla de satt och skräddarsydde sina egna annonser och la ut i lokaltidningen och alla de speglade ju vad de önskade.
Ja,
det var ju sin egen spegelbild de sökte. Så det var liksom aldrig annonsen som lockade kvinnor. Så att det var det första vi gjorde, tog reda på hur reagerar sökande på de annonsen som OF hade ute. Och det visade sig när vi pratade med unga kvinnor och män så var det ju mycket liksom, ja men här står det liksom det här att kunna, ja, det är liksom 7-8 saker som man ska kunna. Och om jag inte kan alla 7 så kommer inte jag söka.
Mm.
Då började vi ju redan då dela upp mellan det som man måste kunna och det som man kan lära sig. Kan man så är det bra, men man kan lära sig på arbetsplatsen. Så att man bara delar upp det, det var viktigt.
Då såg ni att fler kvinnor sökte, eller?
Då skulle det bli mer intressant för kvinnor att söka. Det var det som var resultatet. Ja, här står det liksom att man ska ha driv. Och man ska vara kommunikativ. Det visade sig att när man skrev kommunikativ och lagarbete så tyckte kvinnor att det lät mer positivt i annonsen. Mm. Medan som man bara beskrev att vi vill att du ska ha ett driv så lockar det mer killar. Liksom. Då bestämde vi oss för att när vi beskriver saker så ska de här orden alltid vara med. Liksom både det här driv men också lagandan. Att det ska höra ihop, det ska förekomma i samma annons för då breddar vi. Så den lärdomen gjorde vi genom att helt enkelt fråga framtidens ingenjörer, unga då, på marknaden kring hur de upplevde våra annonser också andras jämfört med andras. Det gjorde vi. Vi jobbar mycket med kulturfrågan, det vill säga att de har mansdominerat företag, de måste tänka på det. Mm. Hur får man en kultur som inkluderar? Så det gjorde vi. Men Ladies Month var ju ett sånt projekt där vi sa det att en månad per år så får cheferna bara signa anställningsavtal med de kvinnliga sökande som kvalificerar sig till jobben. Så det vill säga att de manliga sökande som kvalificerar sig till jobben, de har ni antingen signat med innan eller så gör ni det efter. Däremellan under denna månad så är det bara kvinnor. kommer in projekt och ni inte hittar en kvinna att anställa, då kommer ni antingen tappa det projektet eller så får det vänta. Mm. Det är inte sagt att en kund vill vänta, så ni måste helt enkelt titta utanför boxen och lösa det här. Det som hände var ju att de som läste budskapet i media läste att vi kommer bara anställa kvinnor, att männen kommer inte få jobben. De läste inte att vi kommer signa avtal med kvinnor bara just denna månad. De män som kvalificerar sig, de kommer få sina jobb, men de kommer signas någon annan tidpunkt. Mm. Och det skapade ju debatt. Och det var ju det vi ville. Så att folk tolkar ju orden på det sätt som de själva vill. Medan jag då, som hade varit statsråd med ansvar för den diskrimineringslag som gäller i vårt land, visste exakt vad jag uttryckte och vad vi önskade och hur vi jobbade. Och att detta var inte diskriminering. Men vi fick igång en debatt. Och den debatten ledde till att vi fick fler och fler liksom kvinnor att intressera sig. Men vi fick också kvinnor, framförallt studenter, att ifrågasätta. För studenter är ju, de känner sig jämställda med sina manliga skolor, ja, kompisar i programmen. Och då säger man att ja, det kanske känns så nu, men vänta tills ni skaffar barn. Då händer någonting helt annat. Och det vet man inte förrän man kommer dit. Så att det var många studenter, kvinnliga studenter, som störde sig på det här. Men vi gjorde jättebra resultat kring detta. Vi bjöd också in till nätverksträffar där vi bara bjöd in tjejer från våra kunder och från våra konkurrenter, för att bara känna att vi är nog ganska många ändå. För man känner sig så ensam på sin arbetsplats. Men samlas man så inser man vilken kraft ändå finns. Helt plötsligt kunde det vara 100 kvinnor liksom, i en lokal. Ingenjörer allihop. Jättespännande möten. Så det var många olika saker, men det var Ladies Month som ledde till att vi kom ut medialt. Och det var jättebra.
Hur togs det emot internt då, tänker jag? Alltså för att, jag vet, du sa i Nyhetsmorgon att man måste vara lite radikal för att våga driva igenom såna här, eller för att kunna driva igenom såna här frågor. Blev folk arga internt, eller vad hände liksom?
Många var arga internt.
Ja.
Många tyckte bara det var bara bullshit allt det här. Det viktigaste att göra var ju att kommunicera med de som var arga. Att förklara saker och ting.
Mm.
För att sätta igång ett förändringsarbete och vidta radikala åtgärder för att nå sitt mål och sen inte vara tillgänglig för kommunikation, det är det värsta man kan göra.
Ja, det blir
då kommer man inte lyckas. Man måste vara tillgänglig, och det ska man faktiskt vara själv som högsta chef.
Mm.
Att mötas, svara, lugna, förklara så att de förstår vad det handlar om.
Mm.
Och också, vi fick ju också till slut inse att nu har vi upprepat det här 3 gånger. Så att vi hade stört tillräckligt mycket. Vi hade fått vår uppmärksamhet. Vi hade börjat vända. Och för varje år som gick så hade vi en större andel kvinnor. Så vi gjorde det i 3 år. Mm. Och sen la vi av. Så kände vi att nu är gränsen nådd. Mm. Nu hittar vi på något annat. Så man måste också läsa av lite. Liksom, när gör man saker och när kan man liksom ta ett steg tillbaka för att göra någonting annat.
Ja, för sånt här gör ju mig så glad. För att jag kan ju bli så frustrerad ibland över att vi har massa studier som säger så här att om en jämställda bolag, de är mer lönsamma. Det vet vi. Och ändå går det ju faktiskt förbannat långsamt på många bolag. Man säger så här, vi ska bli jämställda för att det är PK på något sätt. Men det är ju väldigt få som vågar göra såna här radikala saker.
Mm.
Vad tror du det beror på? För jag tror att det är det som behövs. Att vi bara så här, jag vet inte, är superradikala. Och kör järnet.
Nej, men det finns väl inte så det är så svårt att jämföra sig själv som företag med att hade vi inte haft den mer jämställda ledningen eller styrelsen, hade det då gått sämre? Det är ju svårt att i backspegeln säga varken bu eller bä.
Mm.
Och därför så blir det svårt att sälja budskapet med att jämställda bolag är mer framgångsrika. Men visst har det gjorts en stor studie som Peterson Institute gjorde, där man tittade på företag i 90 länder, 22 000 företag eller något sånt. Och då jämförde man då företagen i branscherna där de som hade jämställda ledningar, det vill säga minst 30% då, av det underrepresenterade könet. För 30%, en tredjedel brukar man säga, det är där den kritiska punkten går. det underrepresenterade könet eller underrepresenterade gruppen som utgör en tredjedel har möjligheten att påverka kulturen. Mm. Medan lägre andel inte har det på samma sätt. Så de tittade på de där företagen och så visade det sig att de företag som hade jämställda ledningar, de hade bättre resultat jämfört med företag i samma bransch som inte hade det. Mm. Det är egentligen en av de få studier jag har sett som har varit så väldigt konkreta. Mm. Men annars så finns det inte så jättemycket. För tittar man också på Norge som kvoterar till bolagsstyrelser så kunde man ju se att det fanns väl egentligen inga vinster, företagsvinster att visa upp. Men man kunde visa upp hur företagen eller ägarna då hittade sätt att komma runt lagen genom att minska på antalet ledamöter i styrelsen. Mm. Samma kvinnor användes i olika bolag. Så det blev inte fler kvinnor. Det blev samma kvinnor som satt i fler bolag för att öka andelen. Mm. Och det var nog inte det man tänkte sig. Man tänkte att man skulle ge fler kvinnor en chans. Men det blev ju inte så. Mm. Och jag tror att ibland med lagstiftning så kan man stressa fram en utveckling som sen bara slår back ut. Mm. Därför att folk var inte redo för det. Man tycker inte att man hittade de här. Sen kan man också säga det att en hel del kvinnor som gjorde stor nytta i operativa chefspositioner helt plötsligt slutar kanske för att då bli styrelseledamöter. Och jag tror verkligen att kvinnor gör störst nytta i operativa positioner. Så att inte plocka upp kvinnor för tidigt, utan låt dem göra sitt där. Och sen när de går i pension då... Mm. Plocka upp dem till styrelsen. Så tror jag man ska se på utvecklingen.
Men hur kommunicerade du till din ledning för att få igenom en sån här radikal sak då? För det är ju superintressant. Vad sa du?
Eller nej, liksom... men det var egentligen så här. Det var ju ett uppdrag jag fick att nu ska vi göra det här. Så att först och främst måste det ju vara högsta chefen måste ju tycka att
det är viktigt.
Det här är en viktig fråga. Mm. Min chef då, Jonas Wiström, tyckte att det här är en viktig fråga. Vilket gjorde att vi satte oss i koncernledningen och spånade. Och det ska jag säga, det var egentligen inte jag som poppade idén. Det var en annan kollega, manlig kollega, jag tror till och med att det var Viktor Svensson som idag är chef på Railers, vd för Railers. Han poppade idén. Och sen höll jag fast vid den och utvecklade den. Ja. Så att jag fick ju då ta den här striden med våra mellanchefer och divisionschefer och så vidare. Men det var Viktor som idéspruta som bara, men det här kan man väl göra. Mm. Jag tror inte han förstod egentligen vilka konsekvenser det skulle få. Men det kom att bli väldigt, väldigt, väldigt bra. Och sen var det ju det att få in personer med invandrarbakgrund. Då tänkte vi att det handlar inte om personer med invandrarbakgrund, utan vi vill göra större nytta. Vi vill ta in nyanlända ingenjörer. Mm. Och då var det en av våra divisionschefer som då bestämde sig utifrån mitt önskemål att vi behöver göra det. Som bestämde sig för att vi anställer en diversity coach i min division. Så de anställde diversity coach och sen så började de jobba med att vara en brygga. Den här coachen var en brygga mellan nyanlända ingenjörer och våra chefer och enheter. Mm. Och sen så kom det att bli 2 diversity coach. Jag vet inte idag om de har blivit 3. Men på de här 3-4 åren som de har hållit på med det här så har de ju, de närmar sig 200 nyanlända ingenjörer som har kommit in. Mm. Och så det har varit framgångsrikt. Så att bara man bestämmer sig och gör någonting konkret av det. Inte bara prata och tro att det ska ske av sig självt. Man måste verkligen...
Ja, med tydliga riktlinjer. Liksom. Ja. Det här kommer att hända på något sätt.
Ja, precis.
Mm. Jag vill gå tillbaka till en sak som du pratade om innan. Just det här med kulturen. Mm. För när man tar in mycket kvinnor så måste man ju också se till att de vill stanna. Hur gjorde ni det?
Ja. Och det jobbar vi med kulturen. Och ju mer man lyfter en fråga och tycker den är viktig, desto mer kritik får man för att det ännu inte funkar. Mm. Så att när man tror att nu är vi väl duktiga, nu kan ni väl bara skicka snälla mejl till mig och bara säga bra Nyamko, bra ledningen att ni jobbar med det här. Så kom det ju bara mer och mer. Så, aha, och där pratar ni om det här med min arbetssituation på den här enheten. Den ser ut så här. Det här har min manliga kollega sagt eller gjort. Det här har min manliga kund sagt eller gjort. Mm. Så att när man lyfter de här sakerna upp liksom, så blir det också mer kritik kring att man inte gör tillräckligt. Men vi bestämde oss för att hantera sakfrågor när det kom. Kom det liksom anmälningar om olämpligt beteende, då måste HR och cheferna hantera det. Och jag bevakade så mycket som möjligt, inte minst för att många förlitade sig på att jag skulle verkligen vara på att lösa de här sakerna, eftersom jag hade varit jämställdhetsminister. Ja. Så man fick också på sig en större väska eller ryggsäck att bära, just bara för att jag hade varit jämställdhetsminister.
Mm.
Och så fick jag ta på mig den uppgiften att hela tiden bevaka då att HR verkligen agerade.
Mm.
I olika frågor. Jag kommer ihåg, den första saken jag fick hantera var ju en medarbetare som hade fått en chefsposition. Och en annan kollega hävde ur sig att hon hade legat sig till den chefspositionen.
Mm.
Och det är ju liksom, det är så mycket tjänstefel så att det är bara prickning i HR-registret.
Mm.
Men det tog ju tid innan man gjorde det här, för man tyckte ju ändå synd om den här killen som bara sa det här för att han var så uppgiven. Han hade ju själv väntat sig kanske den här tjänsten si och så. Och till slut sa jag bara, han har gjort fel, det är bara pricka honom.
Mm.
Det är inget mer med det liksom.
Mm.
Och så måste man göra om man ska nå förändring. Så det gjorde vi, och så bestämde vi oss då att vi skulle certifieras för vårt mångfaldsarbete. Så att när jag lämnade Å så hade vi precis påbörjat en process för att certifieras. Och då kunde man då certifieras för ett brons, silver och så småningom guld. Det brons handlar om att man har principer och strategier och liksom dokument på plats för hur man ska jobba. Silver var att man verkligen jobbar så det finns en röd tråd.
Mm.
Från den annonsen man lägger ut till hur man genomför intervjuerna, till hur man hanterar medarbetare på jobbet. Och guld fick man om man också påverkar sina kunder och leverantörer är att jobba på samma sätt.
Så att det liksom lönar sig på något sätt.
Att, precis, så den processen lämnade jag. Den var de igång med då när jag lämnade, och jag hoppas att de ska verkligen fullfölja. Och så småningom, om inte kommer till guld, åtminstone klara silver.
Mm. Det du sa innan, det här att liksom prata om det som ni skapade. Du sa att det var någon som berättade att hon hade legat sig till en roll och så vidare. För jag tänker så här, MeToo har ju varit superbra för kvinnor att prata om sexuella övergrepp och sådär. Men jag tycker ju att vi kanske är dåliga på att prata om de här vardagssituationerna. Typ som vi pratar om här, pratar vi om lilla gumman facket. Att positionera sig, att man kanske inte får gehör på samma sätt. För det är många kvinnor som upplever det. Hur skapar man en kultur som tillåter det? Eller förstår, hur lyfter man upp de sakerna på bordet?
Mm.
De här, för jag tror ju att ur medvetenhet kan vi liksom skapa förändring i kultur.
Mm.
Om jag vet om vad som händer och kan se det i ett rum, då kan ju jag också agera utifrån det. Men då måste vi ju lyfta upp de frågorna.
Mm.
Du ler lite här.
Nej, men jag tror det ena är väl att när man sitter många och så ska man betrakta hur människor omkring en beter sig. Och att jag har ju varit med om många situationer där en kvinna säger någonting och så kommenteras det inte, och några varv senare så säger man samma sak och så börjar man kommentera och diskutera sakfrågan som jätteviktig nu helt plötsligt. Mm. Jag tror att i sådana situationer, det ena är att man kan ju vara med om att kommentera vad någon annan har sagt, lyfta fram och återkoppla till vad den sa, och framförallt även om det inte blev en diskussion första gången det sades, men kommer det upp igen, då ska man vara noga med att när man själv ska bidra till samtalet, återkoppla till den första som sa.
Mm.
Det vill säga, ja, men jag noterade att Maria sa det här istället för att peka på att Anders sa det. För Anders sa det faktiskt efter Maria, långt efter Maria. Det var Maria som sa. Mm. Och då tror jag att man ska gå tillbaka till att ge cred till den som bör creddas.
Mm.
Och det är där som vi ibland missar. Det vill säga, ja, den senaste som sa, det är den som helt plötsligt får cred för allt. För att man väljer att glömma, eller det känns inte riktigt. Man är inte tillräckligt djärv för att hänvisa till den Maria som ingen vill kommentera på. Så det tror jag nog, det skulle jag säga, jag försöker göra så. Att faktiskt gå tillbaka till och säga, ja men nu var det faktiskt den personen som sa. Och jag tycker, ja det är väl en bra idé. För det kan också handla om att man inte får reaktion på det man säger för att egentligen har församlingen inte förstått.
Nej.
Och så säger någon annan det tydligare. Men det betyder fortfarande inte att det är något nytt. Utan det är också det här lyhördhet. Och just det, har varit det som Maria menade. Då kan man återkoppla till det Maria sa.
Men nu får man Maria i det här fallet att våga prata om sin upplevelse och det som har hänt i det här rummet. Jag tror att det är många kvinnor som inte vågar göra det. För att man är rädd att känna sig, eller det är vad jag har hört i alla fall. Att man är rädd att man får höra så här, du är känslig eller... Förstår du?
Fast jag tror inte man ska tvinga Maria att behöva prata om det. Jag tror bara att man ska själv vara tillräckligt uppmärksam på att hela tiden uppmuntra. För till slut så inser ju Maria att det finns en och annan som hör vad jag säger och som plockar upp vad jag säger. Som reagerar på vad jag säger. Det är bättre.
Du kanske stärker henne istället.
Ja, för det blir också liksom smågnälligt. Vad ska vi göra för att Maria säger att ingen hör vad jag säger? Vad ska jag göra? Ska jag fostra alla i rummen? Nej, men det kommer jag inte kunna göra. Så det enda jag kan göra det är att ta eget ansvar.
Och att du stöttar henne.
Ja.
Vi börjar få ont om tid här nu. Ja. Tiden går fort när man har roligt. Men det finns en sak som jag känner, som du kanske är trött på att prata om. Men som jag känner att jag vill lyfta upp i det här, som jag tror att mina lyssnare vill höra. Och det är att du förut har sagt att du inte är feminist när du var jämställdhetsminister. Du gjorde ett sånt uttalande. För att det är, feminismen inte är relaterbar.
Det var inte så jag sa. Jag kallade det feminist. Så jag kallar mig inte feminist. Nej. Jag är liberal och att vara liberal. Det förklarade jag i och för sig inte då. För att jag satt ju i den här radiointervju på länk. Liksom, så jag kände, nej jag kallar mig inte det. Och för mig är det också språkliga nyanser jätteviktiga. Hade inte jag varit feminist hade jag sagt, jag är inte feminist. Men jag är ju feminist, det är bara att jag kallar mig inte feminist. Nej. Jag är liberal. Mm. Och att vara liberal, det är att vara feminist, demokrat, antirasist och allt detta. Mm. Så det var ju det jag erkände. Jag är ganska trött på varannan mening påpeka att det här tycker jag för att jag är feminist. Vadå? Tyckte jag bara för att du...
För du tror på
du människor. Du tror på människan. Ja. Så det var det jag menade och står fast vid det. Att jag kommer inte sätta på mig massa epiteter för att omgivningen tycker det är bra. Yeah. Utan jag kommer fortsätta, jag har en epitet och det är liberal. Jag är liberal och det kommer jag är född liberal. Jag är uppvuxen i en socialistisk familj. Jag är född liberal och kommer dö liberal. Och det är den epiteten jag vill tillskriva mig och det räcker så.
Mm.
Sen tycker jag nog att den feministiska debatten i Sverige, den är inte alltid förtroendeingivande. För den handlar väldigt mycket om att just jag, min åsikt, just jag och mitt lilla gäng har rätt. Alla andra som verkar tycka lite annorlunda åker lätt på stryk. Precis som jag när jag säger att nej, men jag kallar mig inte feminist, jag är liberal, jag kallar mig liberal. Så åker jag på stryk. Det är liksom ingen har lyssnat på vad jag sa. Ingen följer vad jag gör och för mig är det mycket viktigare vad jag gör än vad jag kallar mig.
Mm.
Det är så många som kallar sig feminister men som inte lyfter ett finger i feminismens namn. Och jag ska säga, kan verkligen på det här området slå mig för bröstet. Jag har gjort mycket för feminismen för det är viktigt. Det är en viktig fråga. Alla människors lika möjligheter och värde, det är liksom grundläggande för hela min existens. Och därför så blir ju feminismen och de frågorna är jätteviktiga för mig.
Mm. Hur gör vi feminismen mer relaterbar då? För jag tror att det är många unga kvinnor till exempel och män som inte kan relatera med feminismen. Hur tror du att vi gör det? För att inkludera unga och unga pojkar och män också i den rörelsen?
Ja, för det första måste man ju försöka att tala om viktiga frågor.
Mm.
Och nyansera sig. Det är inte så att alla män har makt.
Nej.
Jag brukar använda en bild av en statistik från Statistiska centralbyrån där man bara kartlade. När man tittar i näringslivet och säger liksom, vem är normen? Ja, det är en man, medelålder, vit, i vårt land, kristen. Det är normen. När man tittar då, alltså, ja, utan funktionshinder.
Mm.
Funktionsnedsättning. Och när man tittar då tar bort alla dessa attribut, okej, det är 50% kvinnor bort, det är många procent som inte är medelålders, de är äldre eller de är väldigt unga. Det är många män i Sverige som inte är kristna, som är muslimer eller någonting annat. Det är många män som har funktionsnedsättning och så vidare. När man tittar på normen då kvar blir mellan 4-5%. Så tillskriv inte alla den här manliga makten, även om vi lever i ett patriarkalt på ett eller annat sätt. Och att makten kan också utövas på olika sätt, det vill säga en del män utövar sin makt genom sin styrka, det vill säga misshandlar någon som är svagare, kvinna eller barn. Och den typ av makten, det är ju kriminellt beteende, så då ska man ju hantera det på det sättet. Men bara få människor att förstå att det här är ingen kvinnokamp. Det är en kamp för mänskliga rättigheter för alla. För det är också många människor som halkar efter som inte passar in i mallen. Så det är jätteviktigt. Det andra är att vad jag ifrågasatte väldigt mycket som jämställdhetsminister, det är att det var många feminister som kunde ägna mycket tid åt att diskutera kvotering till bolagsstyrelse. En nivå som rör väldigt få människor, såväl män som kvinnor, väldigt få människor. Men samma människor kunde inte diskutera det faktum att vi har barn, flickor som blir bortgifta i vårt land mot sin vilja. Det stör mig fortfarande jättemycket när jag tänker på det här. Och jag sa det, den dagen ni tar fighten för dessa flickor på samma sätt som ni tar fighten för medelklasskvinnor med goda utbildningar och gjort karriär och vill ha en plats i bolagsstyrelse. När ni jämställer den kamp, åtminstone jämställer, då kommer vi finna varandra. Då kanske till och med jag skulle kalla mig feminist i var och varannan mening. Ja. Men innan dess så tycker jag faktiskt inte att jag vill förknippas med vissa feminister. För att det blir så fel, det blir så skevt. Så tillbaks till grunderna och plocka upp de allra viktigaste grundläggande feministiska frågor. Då kommer folk känna igen sig. Berätta för lillpojken i skolan om att när du blir vuxen, om inte du sköter skolan, så kommer du inte kunna hävda dig mot dina kompisar som är flickor i den här klassen. För framtiden är inte männens, den är kvinnors. Om vi inte ser upp. Och jag uppfostrar mina söner till att förstå just det. Ni måste skärpa er, ni måste anstränga er. För de tjejerna ni kommer konkurrera med, de är inte att leka med. Och arbetslivet förändras. Det kommer inte finnas pappas polare eller min killkompis i klassen som kommer plocka upp dig på någon chefsposition. Du kommer behöva konkurrera med tjejerna. Mm. Var medveten om det. Och jag tror att det är viktigt att vi inte glömmer bort våra pojkar också.
Vilken bra slutkläm, faktiskt. Jag säger tusen tack för att du har varit här eller för att jag fick komma till dig.
Tack Fanny, roligt att samtala med dig.
Är det något du känner att vi har missat som du vill lyfta upp nu?
Åh, det finns säkert massor vi skulle kunna prata om en timme till.
Ja, precis.
Det får nu räcka så här.
Vi kanske får ta ett till avsnitt längre fram här.
Ja.
Tusen tack.
Tack.
Och tusen tack till alla er som lyssnat även den här veckan. Jag hoppas ni får en fortsatt bra vecka. Och sen så hörs vi ju på onsdag igen.